Du lyssnar på Järnblomma av Frida Skybäck, uppläst av mig, Katarina Ewerlöf.
Vanvettigt att förlänga deras liv så att de blir fler och fler. Passiv eutanasi berättigad. Ingen sörjer dem. Undertecknat Hugo Fröderberg, överläkare vid Vipeholms anstalten i Lund mellan 1935 och 1963. Kapitel 1. Tisdagen den 10 mars.
Här är det.
Jakob vände sig om och Emilia log mot honom. De hade promenerat under tystnad hela vägen från Coop, klättrat över diken och tagit genvägar genom skogsdungar med spretiga träd och snårig sly. Och trots att han kände till området väl var det alltid svårt att navigera i halvdunkel. Och flera gånger hade de halkat i lervällingen som regnet lämnat efter sig. Jakob rörde vid handen där ett rejält rivsår brände i huden. Han tittade upp mot det gamla mentalsjukhuset. Byggnaden reste sig över dem som en skugga från en annan tid, halvt dold av växtlighet som slingrade sig kring huskroppen. Om man bara lät den vara skulle den snart slukas av skogen, tänkte han, försvinna in i grönskan och glömmas bort. På håll hördes bruset av Höjeå där den letade sig genom Sankt Larsparken. Marken var hal av fuktiga löv som klistrade mot skorna. Jakob sneglade på Emilia. Han kände henne inte, hade tidigare bara betraktat henne på avstånd. Men det var något med henne som han verkligen gillade. Och när hon hade frågat om han kunde visa henne avdelning C hade han svarat ja, och nu var de här, bara de två, ensamma. Jakob tog ett kliv över några nerblåsta takpannor för att komma fram till trädäcket som löpte längs husets baksida. Det hade en mörknad grön färg och var lika övervuxet av alger som stenarna vid piren i Lomma, där han brukade bada om somrarna. Emilia gick fram till trappan och hävde sig upp för att se om den höll. Trädet svarade med ett lågt knarrande men gav inte efter och gjorde en gest mot dörren som hängde på trekvart. Vi går in. Upprymdheten han nyss hade känt byttes mot ängslan. Överenskommelsen hade varit att Jakob skulle visa henne vägen hit, inte att de skulle ta sig in i huset, och samtidigt ville han inte att hon skulle tro att han var feg. Kom igen nu, sa hon och tittade på honom med de där ögonen som fick det att fladdra i bröstet. Innan han hann protestera hade hon försvunnit in i byggnaden och Jakob hade inget annat val än att följa efter. Det sista kvällsljuset var på väg bort och sträva skuggor strök längs väggarna. De blev stående i hallen, tysta inför allvaret som ens låg framför dem. Betraktade de gula sjukhusväggarna med färgsprakande graffiti, spindelnäten i hörnen och det lortiga golvet fyllt med tomburkar och glansiga chipspåsar som tittade fram under drivor av löv. Här och var fanns kvarglömda möbler som en kuslig påminnelse om att detta en gång varit en plats där människor bott. Jakob svalde. Några av fönstren hade fortfarande galler, men glaset var borta och öppningarna stirrade tomt mot dem.
Huset kunde inte längre hålla emot naturen. Den trängde sig in genom alla håligheter, spretade och tog över.
Han tittade på Emilias hand. Fick lust att ta den i sin, men lät bli.
Var är hon?
Vem då? Sa han dumt. Emilia la huvudet på sned. Hon var med ens nära och Jakob vände sig generat bort.
Hon som mördades här men aldrig blev hittad.
Jag har hört att det finns ett ställe där hon brukar visa sig för folk.
På tredje våningen, svarade han, men jag vet inte om det är säkert att gå upp där.
Hon gav honom ännu en blick och försvann in i den trånga korridoren.
Men vänta, trappan är gammal, den kanske inte håller, ropade han efter henne.
Men det var lönlöst. Emilia var redan på väg upp.
Jakob kände hur det kröp i kroppen.